De gjorde stor affär av att promenera med obesvärade steg för att Birgitte och Lärn inte skulle tro att de hade förmått dem att skynda sig. Men sanningen var att de gick raskare nu än innan. Som för att uppväga detta började de pladdra om de mest fåfänga saker. Elaine uttryckte sitt beklagande över att inte ha fått tillfälle att på allvar se någonting av fågelfestivalen som avhållits 2 dagar tidigare och rådnade inte det minsta över de ytterst knapphändiga utstyrslar många hade haft på sig. Ninni rådnade inte heller men började raskt prata om glödkolsfesten som skulle hållas denna kväll. En del av tjänarna påstod att det skulle bli fyrverkerier och hävdade att de skulle utföras av illuminatörer som flytt sitt hemland. Flera kringresande menagerier hade kommit till staden med sina sällsamma djur och akrobater, något som intresserade både Ninni och Elaine eftersom de hade tillbringat en tid hos ett sånt sällskap. De pratade om sömmerskor, vilka olika slag av spett som fanns att tillgå i Ibodar och de olika kvaliteter av linne och siden som fanns att köpa. Evienda kom på sig själv med att glatt ta emot komplimanger för hur väl hennes ridklänning i grått siden klädde henne, liksom kommentarer om de andra plagg hon hade fått av Tailin Quintara. Allt i finaste siden och ylle, med tillhörande särkar och strumpor och till och med smycken. Elaine och Ninni hade också fått överdådiga presenter. Tillsammans fyllde gåvorna en hel rad kistor och bylten som tjänarna fått bära ner till stallarna tillsammans med deras sadelväskor. Varför ser du så bister ut, Evienda? Frågade Elaine med ett leende och en klapp på hennes arm. Var inte orolig. Du kan väven och kommer att klara det alldeles utmärkt. Ninni böjde sig fram och viskade i hennes öra. Jag ska brygga ett örtte åt dig när det finns tid till det. Jag vet flera olika sorter som kan få ordning på en orolig mage. Eller andra bekymmer som en kvinna kan ha. Sen klappade hon också Evienda på armen. De förstod inte. Det fanns inga tröstande ord eller tier som kunde bota det som felades henne. Hon gladde sig åt prat om spets och smycken. Hon visste inte om hon skulle morra äcklat eller tjuta högt av förtvivlan. Hon började bli mjuk. Aldrig förr i sitt liv hade hon tittat på en kvinnas klänning annat än för att fundera över var det kunde finnas ett vapen gömt under den. Aldrig hade hon lagt märke till färgen eller snittet eller undrat hur hon skulle ta sig ut i den. Det var sannligen hög tid att lämna denna stad bakom sig, lämna våtländerna helt. Snart skulle hon komma på sig med att le tillgjort också. Hon hade inte sett Elaine och Ninni göra det, men alla visste att våtlandskvinnor gick runt med tillgjorda leenden och det var uppenbart att hon hade blivit lika vek som någon urvattnad våtlänning. Promenera arm i arm och prata om spetsar. Hur skulle hon hinna komma åt sin slidkniv om någon anföll dem? Må vara att en kniv skulle vara verkningslös mot de angripare som föreföll troligast. Men hon hade förlitat sig till stålet långt innan hon kunde leda kraften. Om någon försökte skada Elaine eller Ninni, särskilt Elaine. Men hon hade lovat att beskydda dem båda precis lika mycket som Birgitte och Anne Alain. Om någon försökte det skulle hon genomborra deras hjärtan med kallt stål. Spets. Medan de gick vidare grät hon inombords över hur mjuk hon blivit. Rader av stora dubbla stalldörrar kantade 3 sidor av palatsets största stallgård och i dörröppningarna trängdes tjänare i grönvitt livré. Bakom dem i de vita stenstallarna väntade hästarna, sadlade eller lastade med klövjekorgar. I himlen ovanför kretsade skriande havsfåglar, en obehaglig påminnelse om det väldiga vatten som fanns i närheten. Ettan fick luften att själva ovanför den ljusa stenläggningen, men det som gjorde luften tjock att andas var spänningen bland människorna. Evienda hade sett blod spillas där stämningen varit mindre tryckt än här. Renail din Kalon, klädd i rött och gult siden, stod med armarna arrogant korsade under brösten framför ytterligare 19 kvinnor, också de barfota med tatuerade händer och bjärta blusar. De flesta klädda i byxor och med breda tygskärp som var lika grälla som blusarna. Svetten som glänste på de mörka ansiktena minskade inte deras allvarsamma värdighet. Några av dem sniffade på de små kapslar i genombrutet guld med starka doftämnen som de hade om halsen. Renai din Kalons öron var genomborrade av 5 tjocka guldringar vardera, och från en av dem löpte en tunn kedja med dinglande berlocker över hennes vänstra kind till en annan ring i näsan. De 3 kvinnorna omedelbart bakom henne hade 4 öringar var och något färre guldberlocker. Detta var havsfolkets sätt att markera vilken rang de hade, åtminstone bland kvinnorna. Allihop underkastade sig Renai din Kalon, bindfinnerska hos Athan Mears skeppsfru. Men till och med de båda lärlingarna i bakersta raden, klädda i mörka byxor och blusar av linne istället för siden, la sin egen del till det gyllene skimmer som hängde i luften. När Avienda och de andra visade sig riktade Renai din Kalon demonstrativt blicken mot solen som hunnit en bit förbi sin middagshöjd. Med höjda ögonbryn vände hon blicken mot dem igen och såg på dem med ögon lika svarta som hennes vitstrimmiga hår. Otåligheten i hennes blick var så tydlig att hon lika gärna kunde ha skrikit ut den för full hals. Elaine och Ninive stannade tvärt, och Avienda, vars armar var fasthakade i deras, tvingades göra halt lika abrupt. De tittade på varandra förbi henne och suckade djupt. Hon kunde inte förstå hur de skulle kunna komma undan. Förpliktelsen fjättrade hennes nästan syster och Ninni till händer och fötter med knutar som de själva hade dragit åt. Jag ska se efter sygillet, muttrade Ninni tyst, och Elaine sa med något stadigare stämma. Jag går och ser till att systrarna är redo. De släppte Aviendas armar och försvann åt vart sitt håll med kjolarna upphissade för att kunna gå fortare, åtföljda av Birgit och Lärn. Sålunda stod hon ensam kvar inför Renai din Kalons örnblick, blicken hos en kvinna som visste att hon hade övertaget och inte kunde förlora det. Till all lycka vände sig skeppsfruns vindfinnerska strax mot sina följeslagerskor, så snabbt att ändarna till hennes långa gula skärp svängde genom luften. De andra vindfinnerskorna skockades kring henne och lyssnade uppmärksamt till hennes lågmälda ord. Att ge henne så mycket som ett enda knytnävslag skulle säkert förstöra allting. Avienda försökte låta bli att blänga på dem, men hur mycket hon än försökte titta åt något annat håll så drogs hela tiden hennes blick tillbaka. Ingen hade rätt att fånga hennes nästan syster i en snara. Ringar i näsan. Ett ordentligt tag om den där kedjan så skulle snart Renai din Kalon, blå stjärna, få ett helt annat uttryck i ansiktet. I ena änden av stallgården stod lilla Marylil Sandevin och 4 andra Aesedair. Även de betraktade vindfinnerskorna, de flesta med illa dold irritation bakom sitt svala lugn. Till och med smala, vithåriga Vandine Namel och hennes närmast identiska första syster Erdeles, vars behärskning i vanliga fall brukade vara än mer orubblig än de andras. Då och då var det någon av dem som rättade till den tunna linnemanteln eller borstade över ridklänningens delade kjol. Det kom faktiskt en och annan vindpust som rörde upp lite damm och fläktade i de färgskiftande mantlarna på väktarna som stod bakom dem. Men skälet till deras rörelser stod helt klart att finna i deras irritation. Endast Sharitha, som stod på vakt framför ett stort vitt paket med rund yta, höll sig helt stilla. Men hennes ögonbryn var neddragna. Marylils kammarjungfru, Paul, tittade fram bakom dem med ilsken blick. Aesedaina motsatte sig starkt en överenskommelse som hade fått Athan Mear att lämna sina skepp och gett dem rätt att blänga på Aesedaire med uppfordrande otålighet. Men samma överenskommelse fjättrade systrarnas tungor och fick dem att sätta indignationen i halsen. vilket de försökte dölja, och inför våtlänningarna lyckades de kanske. Den tredje gruppen kvinnor som stod i en tät klunga i motsatta änden av gården ådrog sig nästan lika stor del av Aishadernas uppmärksamhet. Reen Cawley och de 10 andra överlevande från frändernas sygille skruvade besvärat på sig under denna ogillande granskning, baddade sina svettiga ansikten med broderade näsdukar, rättade till sina vita färggranna stråhattar, slätade till sina prydliga diskreta yllekjolar som var uppsydda på ena sidan så att man såg lagren av underkjolar, lika bjärta som havsfolkets munderingar. Delvis var det Aishadernas blickar som fick dem att stå där och trampa oroligt med fötterna. Men fruktan för de förlorade och golamen gjorde också sitt till, liksom vissa andra saker. De smala men mycket djupa halslinningarna på deras klänningar borde ha räckt i sig. De flesta av dessa kvinnor hade åtminstone en del rynkor på kinderna. Men trots det såg de ut som små flickor som ertappats med händerna fulla av stulna kakor. Allihop utom den stadiga runda Shumeko som stod med händerna vilande mot de breda höfterna och stadigt mötte Aishadernas blickar. Shaidars klara sken omgav en av dem, Kirstein, som ideligen tittade sig över axeln. Av det bleka ansiktet att döma var hon kanske 10 år äldre än Ninive och verkade passa illa bland de andra. Varje gång hon mötte någon av Aishadernas blick blev hon ännu vitare i synen. Ninive skyndade bort till kvinnorna som ledde fränderna. Hennes ansikte formligen strålade i en uppmuntrande min och Reen och de andra log av uppenbar lättnad. En lättnad som visserligen naggades lite i kanten av de sneda blickar de kastade på Lärn. Honom betraktade de som vore han den varg han liknade. Ninive däremot var skälet till att Shumeko inte slokade som de andra så snart en ACD råkade titta åt hennes håll. Hon hade lovat sig själv att lära dessa kvinnor att de hade ryggrad, även om Avianda inte helt begripit varför. Ninive var själv ACD. Ingen vis skulle någonsin uppmana någon att stå på sig mot andra visa. Hur väl detta än fungerade med avseende på de andra Aishaderna betedde sig till och med Shumeko på ett lätt fjäskande vis inför Ninive. Kvinnorna i sygillet fann det minst sagt underligt att kvinnor som var så unga som Elaine och Ninive gav order till de andra Aishaderna och blev åtlydda. Avianda tyckte själv att det var besynligt. Hur kunde ens styrka med kraften eller någonting annat som man fått med födseln väga tyngre än den heder som man kunde erhålla med åren? Inte desto mindre lydde de äldre Aishaderna, och för frändeskvinnorna var det tillräckligt. Eini, nästan lika lång som Avianda och nästan lika mörk som havsfolkskvinnorna, återgäldade varje blick från Ninive med ett inställsamt leende, medan Rimana, som hade vita strimmor i det röda håret, idligen böjde på nacken inför Ninives blick, och gulhåriga Shebella fnittrade nervöst bakom handen. Trots att de alla bar i bordariska kläder var det endast smala och livhyade Tamarla som kom från Altara, och inte ens hon var född i staden. Så snart Ninive kom nära delade de på sig och en knäböjande kvinna med bakbundna händer kom till synes. Hennes huvud doldes av en skinnpåse och de dyrbara kläderna var dammiga och trasiga. Deras oro berodde lika mycket på henne som på Marylills bistra blickar eller hotet från de förlorade. Kanske mer. Tamarla drog bort huvan men lät kvinnans tunna, pärlsmyckade flätor förbli hoptovade. Ispan Chefar försökte resa sig upp och lyckades komma upp i klumpigt halvsittande ställning innan hon vacklade till och blinkande sjönk ner på knä igen med ett dumt fnitter. Svetten rann ut efter kinderna på henne och ett par blåmärken efter hennes tillfångatagande skämde de tidlösa dragen. Enligt Aviendas syn på saken hade hon fått en mycket mildare behandling än hennes brott rättfärdigade. De örter som Ninive hade tvingat i kvinnan gjorde henne fortfarande virrig likväl som knäsvag. men Kirstian höll ändå en sköld runt henne med varje smula av kraften hon kunde uppbåda. Det fanns inte minsta möjlighet för skugglöparen att fly. Även om hon inte varit drogad så var Kirstians styrka med kraften lika stor som Rians, större än hos de flesta Aes Sedair Avienda hade träffat på. Men trots det plockade till och med Shomeko nervöst med sina kjolar och undvek att titta på den knäböjande kvinnan. Nu måste det väl vara dags att lämna henne till systrarna, hördes Rians gälla röst, så ostadig att den lika gärna kunde ha tillhört den svarta systern som Kirstian skärmade av. Ninivside, vi borde inte vakt... ha hand om en ICD. Det stämmer, inflikade Shomeko snabbt och ängsligt. ICD-erna borde få henne nu. Sibella instämde som ett eko och en liten våg av nickar och instämmande mummel gick genom de församlade frändeskvinnorna. De hade en djupt inrotad tro att de stod långt under alla Aes Sedair. Förmodligen skulle de hellre ha vaktat en trolllock än en Aes Sedair. De ogillande blickarna från Merrylill och de andra systrarna hade ändrat karaktär så snart Ispan Shefars ansikte kommit till synes. Sarita Tomares, som bara haft sin brunfransade sjal i ett par år och ännu inte hade fått de tidlösa dragen, glodde på henne med en avsmak som borde ha hudflott varenda skugglöpare inom 50 stegs omkrets. Erdeles och Vandin stod med händerna hårt knutna om tyget i sina kjolar och tyckte kämpa med sitt hat mot denna kvinna som varit deras syster och förrått dem. Trots det var de blickar som de gav kvinnorna i sygillet inte mycket bättre. Också de visste i djupet av sina hjärtan att fränderna stod långt, långt under dem. Det var långt ifrån hela saken, men förrädaren hade varit en av deras egna och ingen annan än de själva hade rätt att ta hand om henne. Avienda höll med om det. En spjutjungfru som förrådde sina spjutsystrar dog inte vare sig snabbt eller utan skam. Ninive drog ner påsen över Ispan Shefas huvud igen med ett ryck. Ni har skött er bra hittills och det kommer ni att fortsätta med, sa hon resolut till frändeskvinnorna. Om hon visar några tecken på att kvickna till får ni hälla i henne lite mer av den där brygden. Hon kommer att förbli yr som en get med magen full av öl. Håll för näsan på henne om hon försöker låta bli att svälja. Till och med en ICD måste svälja om man kniper åt om näsan på henne och hotar henne med en örfil. Rianne tappade hakan och spärrade upp ögonen, liksom de flesta av hennes gelikar. Shomeko nickade, men dröjande, och stirrade nästan lika storökt som de andra. När frändeskvinnorna uttalade titeln ACD lät det som om de lika gärna kunde ha talat om skaparen själv. Tanken på att hålla för näsan på en ACD, till och med om hon var skugglöpare, fick dem att se fullständigt skräckslagna ut. Att döma av hur stora ögon ACD-erna gjorde var de ännu mindre förtjusta i idén. Merrylill stirrade på Ninive och öppnade munnen. Men just då kom Elaine fram till henne, så den grå systern svängde runt mot henne istället. Birgit ägnade hon bara en kort ogillande blick. Att hon höjde rösten istället för att sänka den var ett tecken på hur upprörd hon var. Merrylill brukade alltid vara mycket diskret. Elaine, du måste prata med Ninive. De där kvinnorna är redan förvirrade och skrämda halvt från vettet. Det blir knappast bättre om hon skärar upp dem ännu mer. Om den ämelintronande verkligen har för avsikt att låta dem komma till tornet. Hon skakade sakta på huvudet i ett försök att förneka detta och kanske en helt del annat också. Om hon tänker göra det så måste de ha en klar uppfattning om sin plats. Och det gör den ämelintronande, avbröt Elaine henne. När Ninive valde att tala med bestämd ton var det som om hon hötte med knytnäven under näsan på en. Från Elaine var det en stillsam övertygelse. De ska få möjlighet att försöka igen och om de misslyckas kommer de inte att bli ivägskickade. Ingen kvinna som kan leda kraften kommer att stängas ute från tornet igen. De ska alla bli en del av Vita tornet. Avienda fingrade frånvarande på slidkniven vid bältet och funderade över detta. Egwen, Elaines ärmelintronande, sa mer eller mindre samma sak. Hon var också Aviendas vän, men hon hade bundit sitt hjärta vid att vara ACD. Själv ville Avienda inte vara en del av Vita tornet. Hon betvivlade storligen att Shorile eller någon annan av de visa ville det heller. Marylil suckade och knäppte händerna, men trots sitt yttre sken av att godta vad Elaine sa glömde hon likväl att sänka rösten. Som du säger, Elaine, men beträffande Ishban, vi kan bara inte tillåta. Elaine höjde handen med en skarp gest. Övertygelsen byttes ut mot en befallande ton. Stopp, Marylil. Ni har vindarnas skål att vakta. Det räcker för vem som helst. Det är nog för er. Marylil öppnade munnen men stängde den sen igen och böjde lätt på huvudet som tecken på att hon fogade sig i Elaines ord. Under Elaines stadiga blick gjorde de andra ACD:erna likadant. Vissa gav små tecken på missnöje, men inte alla. Sharitha skyndade sig att lyfta upp det runda, skålformade paketet inslaget i vitt sidentyg som stått vid hennes fötter. Hon nådde nätt och jämnt runt vindarnas skål med armarna när hon höll den mot bröstet och log ängsligt åt Elaine som för att visa att hon verkligen vaktade den noga. Havsfolkskvinnorna kastade hungriga blickar på paketet, lutade sig nästan fram mot det. Avienda skulle inte ha blivit förvånad om hon fått se en av dem ta ett språng för att ta skålen. Ejkedena gjorde tydligen samma observation. Sharitha höll det vita paketet ännu hårdare mot sig och Marylil tog rent av ett steg så att hon hamnade mellan Sharitha och Athan Mer-kvinnorna. De släta ACD-ansikterna spändes av ansträngningen att förbli uttryckslösa. De ansåg att skålen borde tillhöra dem. I deras ögon tillhörde alla föremål som gjorde bruk av eller förändrade kraften Vita tornet, oavsett vem som råkade ha dem i sin ägo för stunden. Men så fanns nu avtalet. Solen går sin gång, ACD, förkunnade Renai din Kalon med ljudlig stämma. Och faran hotar, enligt er. Om ni funderar på att hitta något kryphål genom att sinka oss föreslår jag att ni tänker om både en och två gånger. Om ni försöker bryta avtalet kommer jag omedelbart att återvända till skeppen vid min faders hjärta och göra anspråk på skålen som vederlag. Den har tillhört oss ända sedan världsfallet. Vakta din tunga när du talar med ACJ, gläfste Rianne, fylld av uppbrakt indignation, ända från den blå stråhatten och ner till de stadiga skorna som tittade fram under de gröna och vita underkjolarna. Renai din Kalons läppar vreds till ett hålleende. Det verkar som om maneterna har tungor. Det förvånar mig dock att de kan använda dem utan att ha fått tillstånd av någon ACJ. På ett ögonblick fylldes stallgården av högljudda förolämpningar mellan fränderna och Athan Mer, från vildbrukare och ynkryggar till betydligt värre saker. Gälla rop som drängde alla Marylis försök att tysta ner Rianne och hennes kompanjoner å ena sidan och lugna havsfolket å andra. Flera av vindfinnerskorna slutade fingra på dolkarna som de hade innanför skärpen och greppade om deras fästen istället. Shaidas glöd tändes runt den ena efter den andra av de färggrant klädda kvinnorna. Frändeskvinnorna såg överraskade ut, även om det inte stoppade deras tirader. Men Shumeko omfamnade urkällan, följd av Tamarla, sedan av vidjesmala rådjursögda Chilares. Snart stod ett sken kring alla frändeskvinnor och alla vindfinnerskor medan glåporden haglade och ilskan kokade. Avienda hade lust att jämra sig. När som helst skulle blod börja flyta. Hon skulle följa Elaines ledning, men hennes nästan syster stirrade med kallt raseri på både vindfinnarna och sygillet. Elaine hade svårt att fördra dumhet, vare sig hos sig själv eller andra. Och att stå och ösa förolämpningar över varandra när en fiende kunde komma när som helst var dumhet av allra värsta slag. Avienda tog ett fast grepp om fästet till sin slidkniv och omfamnade sedan Shaidar som fyllde henne med liv och en fröjd som nästan gjorde henne gråtfärdig. Visa använde bara kraften när orden hade misslyckats, men här skulle varken ord eller stål förslå. Hon önskade att hon haft någon aning om vem hon skulle döda först. Nog! Ninivs genomträngande skrik skar tvärt av alla ord på väg att lämna kvinnornas tungor. Förbluffade ansikten vändes mot henne. Hon svängde farligt med huvudet och högg i luften mot kvinnorna i sygillet med ett finger. Sluta uppföra er som barnungar. Hon hade sänkt rösten nu, men inte mycket. Eller tänker ni stå här och käbbla tills de förlorade kommer och plockar åt sig både skålen och oss? Och ni, fortsatte hon med fingret riktat mot vindfinnerskorna. Ni slutar försöka slingra er ur vårt avtal. Ni får inte skålen förrän ni har uppfyllt det till sista ordet. Tro inte annat. Nu svängde Ninive runt mot Eisedena. Och ni? Den svala förvåning som mötte henne fick henne att komma av sig och nöja sig med en sur grymtning. Eisedena hade inte deltagit i uppträdet, annat än för att försöka lugna ner det. Ingen av dem omgärdades av Sajdars ljus. Detta räckte naturligtvis inte för att lugna ner Ninive helt. Hon ryckte hetsigt i sin hatt, uppenbarligen full av vrede som hon ville få utlopp för. Men frändeskvinnorna stod och stirrade ner i stenläggningen, röda i ansiktet av skam, och till och med vindfinnerskorna verkade en aning förlägna. En aning, där de stod och muttrade för sig själva utan att riktigt vilja möta Ninives blick. Glöden slocknade runt den ena kvinnan efter den andra tills det bara var Avienda som fortfarande höll kvar ur källan. Hon hajade till när Elaine la handen på hennes arm. Hon hade verkligen blivit förvekligad om hon lät folk smyga sig på henne och spratt till vid minsta beröring. Den här krisen verkar vara över, mumlade Elaine. Det är kanske bäst att ge sig av innan nästa bryter ut. En mild rodnad på hennes kinder var det enda tecknet på att hon någonsin hade varit arg. Och lika så på Bigits. De båda tycktes spegla varandras känslor på något sätt sedan bandet mellan dem skapats. Hög tid, instämde Avienda. Dröjde de kvar här länge till skulle snart hon vara en blöthjärtad våtlänning. Alla blickar följde henne när hon gick ut på den öppna platsen mitt på stallgården, fram till den fläck som hon hade studerat och känt på tills hon kände igen den med slutna ögon. Det fanns en glädje i att hålla kraften, att arbeta med Sajdar som hon inte kunde klä i ord. Att ha Sajdar i sig, att inneslutas av den, fick henne att känna sig levande på ett sätt som översteg allt annat hon upplevt. En vanföreställning, sa de visa, lika falsk och farlig som en hägring av vatten i Termol. Men likväl kändes den verkligare än stenplattorna under hennes fötter. Hon kämpade mot lusten att ta in ännu mer. Hon hade redan nästan nått gränsen för hur mycket hon kunde hålla. Alla skockades närmare när hon började väva flödena. Att det fanns saker som många i Sedir inte kunde göra förvånade fortfarande Avienda, trots allt hon hade sett. Åtskilliga i sygillet ägde tillräcklig styrka, men det var bara Shumeko och förvånande nog Rianne som öppet studerade vad hon gjorde. Shumeko gick så långt som att skaka av sig de uppmuntrande klappar som Ninni försökte ge henne, vilket orsakade en blick full av förbluffad indignation från Ninni som Shumeko aldrig såg, koncentrerad som hon var på Avienda. Alla vindfinnerskarna var tillräckligt starka. De såg på lika hungrigt som när de hade tittat på skålen, och enligt avtalet var de i sin fulla rätt att göra det. Avienda fokuserade sina flöden och de flöt samman så att en exakt likstämmighet skapades mellan denna plats och den som hon och Elaine och Ninni hade valt ut på en karta. Hon gjorde en rörelse som om hon hade slagit upp ett par tältflikar. Det hörde inte till den väv som Elaine hade lärt henne, men nu var det nästan som om hon kunde komma ihåg det hon hade gjort själv långt innan Elaine vävde sin första portöppning. Flödena gled samman till en silvervit lodrät skåra som vred sig runt sin egen axel och blev till en öppning i luften. Högre än en fullvuxen man och lika bred. På andra sidan låg en stor skogsglänta omgiven av höga träd flera mil norr om staden och på andra sidan floden. Knähögt brunt gräs växte ända in på portöppningen och böjde sig in genom hålet i den svaga brisen. Egentligen hade den inte vridit sig. Det var bara som det såg ut. Några av grässtråna var emellertid prydligt avskurna, vissa kluvna på längden. Kanterna på en portöppning fick en rak kniv att verka slö. Portöppningen fyllde henne med otillfredsställelse. Elaine kunde skapa en väv som denna med bara en del av sin styrka. Men av någon anledning krävdes nästan hela Aviendas. Hon var säker på att hon skulle ha kunnat väva en som var större. Lika stor som de Elaine kunde göra om hon bara använt de vävar hon skapat utan medveten tanke när hon försökte fly undan från Rand Althor den där gången som verkade oändligt avlägsen nu. Men hur många gånger hon än försökte kunde hon bara minnas brottstycken av det. Hon kände ingen avund. Tvärtom var hon stolt över sin nästan systers framgångar. Men hennes eget misslyckande fick skammen att flöda fram i hennes hjärta. Sarile och Amis skulle inte ha varit nådiga mot henne om de fått veta det. Om skammen. För mycket stolthet, det var vad de skulle kalla det. Amis borde begripa. Hon hade varit spjutjungfru. Det fanns en skam i att misslyckas med någonting som man borde klara av. Om hon inte varit tvungen att hålla kvar väven skulle hon ha sprungit iväg och gömt sig någonstans där ingen kunde se henne. Avfärden var noggrant planerad och hela stallgården kom i rörelse så snart portöppningen öppnats helt. Två ur sygillet drog upp den huvklädda skugglöparen på fötter och vindfinnerskorna skyndade sig att ställa upp i led bakom Renadin Kalon. Tjänarna började ta ut hästarna ur stallet. Lan, Bigitte och en av Kareens väktare, en skranglig kar vid namn Cyril Arjuna, ilade genast in genom dörröppningen, den ena efter den andra. Liksom far Darius May krävde väktare alltid rätten att utgöra förtrupp. Det kliade i Aviendas fötter efter att springa efter dem, men det tjänade ingenting till. Till skillnad från Elaine kunde hon inte flytta sig mer än 5 eller 6 steg förrän denna väv började darra och försvagas. Och samma sak hände om hon försökte knyta åt den. Det var mycket frustrerande. Den här gången väntade man sig egentligen ingen fara, så Aesedena följde direkt efter de tre väktarna, även Elaine och Ninive. Det trädbevuxna området var fullt av bondgårdar, så kanske skulle man behöva se till att någon fåraherde eller något ungt par som sökte avskildhet lämnade platsen innan de såg för mycket. Men ingen skuggskälad eller skugglöpare kunde känna till gläntan. Det var bara hon, Elaine och Ninive som gjorde det, och av rädsla för att vara avlyssnade hade de inte ens talat högt när de valde ut den. När Elaine stod mitt i öppningen gav hon Avienda en frågande blick, men Avienda manade henne med en gest att fortsätta. Planer var avsedda att följas såvida det inte fanns skäl att ändra på dem. Vindfinnerskorna började sakta passera genom öppningen och ut i gläntan. Var och en tvekade plötsligt när de närmade sig detta som de aldrig ens drömt om och drog efter andan innan de steg in. Och plötsligt var den stickande känslan tillbaka. Avienda lyfte blicken till de fönster som vette ut mot stallgården. Vem som helst kunde gömma sig bakom de vita skärmarna av konstfärdigt smittjärn och genombrutna sniderier. Tylin hade gett tjänstefolket order om att hålla sig borta från fönstren. Men vem kunde hindra Teslin eller Jolene eller... Någonting fick henne att lyfta blicken ytterligare, upp mot tornen och kupolerna. En del av de smäckra spirorna omgärdades av smala balkonger. Och på en av dem, mycket högt upp, syntes en svart skepnad med solen som en lysande gloria bakom sig. En man. Hon flämtade till. Ingenting i hur han stod med händerna mot stenräcket vittnade om fara. Men likväl visste hon att han var den som hade gett upphov till den krypande känslan mellan hennes skulderblad. En av de skuggskälade skulle inte bara stå där och titta på, men den där varelsen, Golamen. Hennes mage kändes som om den var fylld med is. Det kunde helt enkelt vara en av palatstjänarna. Det kunde det, men hon trodde inte på det. Det innebar ingen skam att känna fruktan. Oroligt tittade hon på kvinnorna som fortfarande tågade genom portöppningen, plågsamt sakta. Hälften av havsfolkskvinnorna var igenom och sygillet väntade bakom dem som var kvar med skugglöparen i fast grepp. Deras egen oro över genomgången kämpade mot missnöje över att havsfolkskvinnorna fick gå först. Om Avienda gav luft åt sina misstankar skulle Frändeskvinnorna säkert springa. Blotta omnämnandet av de skuggskälade gjorde dem knäsvaga och torra i munnen, medan vindfinnerskorna mycket väl kunde göra anspråk på skålen utan vidare spisning. För dem var skålen viktigare än någonting annat. Men bara en blind tog stod och kliade sig i huvudet när ett lejon smög sig på den jord hon blivit satt att vakta. Hon tog en av Ethan Mir i hennes röda sidenärm. Säg till Elaine. Ett ansikte likt slät, svart sten vändes mot henne. Kvinnan fick på något sätt sina fylliga läppar att se tunna ut. Hennes ögon var som svarta stenar, hårda och orubbliga. Vad kunde hon skicka för meddelande som inte skulle få alla bekymmer hon fruktade från dessa kvinnor att bli verklighet? Säg till Elaine och Ninive att de ska vara vaksamma. Säg att fienden alltid kommer när man minst önskar det. Du måste säga det till henne, till varje pris. Vindfinnerskan nickade med illa dold otålighet, men väntade förvånande nog på att Avienda skulle släppa taget innan hon tvekande steg genom portöppningen. Balkongen uppe på tornet var tom. Avienda kände ingen lättnad. Han kunde vara var som helst, på väg ner mot stallgården. Vem han än var, vad han än var, så var han farlig. Det här var inte bara inbillning. De fyra sista väktarna hade bildat en fyrkant kring portöppningen. En vaktstyrka som skulle vara de sista att lämna palatset. Och trots att hon kände djup avsmak för deras svärd var hon glad att det fanns någon mer än hon här som kunde hantera en stålklinga. Inte för att de skulle ha större chans emot en golem, än mindre mot någon av de skuggskälade än tjänarna som stod och väntade med hästarna, eller än hon själv. Bistert drog hon in kraften tills Shiders sötma närmade sig smärtgränsen. En hårsmån till så skulle smärtan bli nästan förblindande kval under det ögonblick det skulle ta för henne att dö eller fullständigt förlora förmågan att leda. Om de där kvinnorna bara ville skynda på, det innebar ingen skam att känna fruktan, men hon var rädd att den dessutom var målad över hela hennes ansikte.